En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
När de här stackars armborsskyttarna vik tillbaks mot den här massiva riddarhären så uppfattar ju de här riddarna att nu är det fanflykt. Nu lämnar de slagfältet. De deserterar helt enkelt, så att de börjar ju hugga ner de här armborsskyttarna, vilket skapar ju naturligtvis en oordning. Och därefter då så genomför man ju då en klassisk kavallerichock. Som ju också den...
Som blir helt nermejad.
Helt nermejad av de här engelska
långbågarna. Kortfattat så anfaller alltså franska kavalleriet sig själva för att sen rycka fram och bli nermejad av engelska långbågar.
Och det här kommer ju som en chock. Nämligen att det som man har byggt hela krigföringen på, där man har en aristokrati också. Vi ska ju komma ihåg också att här finns ju ett ståndssamhälle. En aristokrati som egentligen har sitt livsberättigande ju på att man kan föra de här tunga riddarhärarna i fält.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Ja, välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och jag heter Peter Bennesved.
Jag tänkte börja med en väldigt egentligen i grund och botten enkel fråga till dig, Peter, idag.
Ja.
Vårt tema är ju de engelska långbågarna. Och frågan är, vad är en långbåge?
Ja, och då får jag svara på den egenskapen att jag faktiskt håller på att skjuta lite båge ibland.
Oh.
Mm. Och då kan man säga så här, den engelska långbågen är en så kallad self-bow, som man säger på engelska, eller självbåge. Det betyder i princip att det är en båge som är gjord i ett helt stycke trä. Alltså det är inga ihoplimmade material eller någonting annat, utan man liksom hugger ner en bit träd. Man karvar ut en båge av den, så att säga, och smider till den som den är. Och det är en ganska stor skillnad från de här kompositbågarna, som då består av flera olika material. Oftast så har man kanske en hornbit på insidan av bågen, av något sådant hornmaterial, och sen så har man en bit trä som står för liksom den större delen av bågen, och sen så har man senor av olika slag på utsidan, och så limmar man ihop detta och så blir det en kompositbåge, och den är då ska vara lite mer effektiv och lite mer slagkraftig. Men den engelska långbågen, det betyder ju också, eller det spelar ju också roll vilken typ av material som den är gjord av.
Vad är det för träslag?
Oftast är det idegran. Det är det optimala. Mm. Idegran. Men man kan också använda lönn, man kan använda alm, man kan använda ek också i viss mån. Så det, oftast är det ju då lövträd av olika slag man vill ha. Men du kan ju göra bågar av det mesta.
Mm. Och sen är den ju lång, som den heter.
Den är lång, ja. Precis. Så den kallas ju långbåge då, för att den kan ju vara upp till, nu brukar man prata om tum då. Så de kan vara upp till kanske 70 tum, mellan 68. När man tävlar idag i långbåge så brukar det vara mellan 68 och 70 tum ungefär.
En tum, vad är det, 2,5 centimeter?
Ja, precis. Ja. Vad kan det bli? Så det är lite hur man, de här måtten är ju då alltså när den är osträngad.
Mm.
Så nu kan det vara nästan, ja, vad är det, 170 centimeter ungefär.
Vad strängar man den här med då?
Ja, då använder man lite olika material. Det går ju bra, Ja, bra fråga. Faktiskt just den. Men jag för mig att man använder senor ganska senare. Mycket. Ja, olika typer av senor. Men du kan ju också använda liksom, vad vanligt, vad som är, vad ska man säga, flax. Vad heter det? Lin.
Lin och sådana saker.
Ja.
Men då är det ju lite intressant att man då ska avfyra det här vapnet. Det krävs ju som ju, det inser jag ju som lekman här. Det krävs ju en viss kraft naturligtvis.
Det gör muskelkraft. Det. Då brukar man säga att en krigsbåge ska vara ungefär 80 pound styrka. Mm. Dragstyrka. Och det betyder att trycket i den här bågen då, när du har dragit ut den så du har strängen vid mungipan ungefär.
Just det, du håller bågen stilla och så drar du strängen.
Ja, precis. Mm. Och vid det läget så ska då liksom dragkraften här vara minst 80 pound. Men ja, det är cirka 40 kilo då.
Mm.
Men en engelsk krigsbåge kan gärna gå över 100 pound. Och det här, att skjuta iväg en sån, det är ingen lätt match.
Mm.
Om du tänker de här bågarna som man tävlar med i olika sammanhang kan brukar vara långt under. Och en nybörjarbåge kan vara på kanske 20 pound eller någonting sånt där. Alltså när du bara håller på med prickskytte liksom på en klubb eller så.
Mm.
Så det är ingen lätt match. Det kräver mycket träning och det sliter på kroppen. Du måste vara otroligt stark och ha mycket teknik för att lyckas göra det. Så borde ju också lite på hur du håller fingrarna här då. Det är lite olika taktik här. Beroende på hur bågen ser ut, vilken typ av användning man tänker sig, så håller man den på olika vis. Långbågen är ju känd för det här V-tecknet som Churchill tog upp och populariserade under 40-talet.
För de här två fingrarna.
Ja. Och detta har ju att göra då med slaget i Poitiers, tror jag.
Poitiers. Mm.
Ja. Mm. Då Edvard den tredje då påstår att den franska kungen har lovat att kapa fingrarna av alla bågskyttar som han kommer över. För att de då inte ska kunna, de här, det är ju alltså, vad blir det? Pekfingret och långfingret.
Mm.
Han lovar att han kapar bort dem, för då kan inte de engelska bågskyttarna liksom använda
sina. Sätta an pilen.
Nej, kan de inte sätta pilen
och dra. Men det som är ju direkt därför att dagens program handlar ju om de här långbågarna naturligtvis. Dess betydelse för krigföringen. Och vi kommer så småningom att du var ju inne på slag vid Poitiers här, som ju är ett av de här, som man ju brukar nämna tillsammans med Crécy och Agincourt. De slag där ju långbågarna har stor betydelse. Men en sak som jag fastnar vid här. Det är naturligtvis så att det krävs mycket utbildning. Hur långt det tar att utbilda en bågskytt? För ja. Det kommer ju ha en viss betydelse i det här programmet.
Ja, det beror ju på lite hur man ser på det där. Då i England löste man ju det på det här viset att man helt enkelt gick ut ett kungligt dekret här. Att alla var tvungna att lära sig skjuta båge, och det skulle man göra från barnsben. Jag minns inte vilken ålder det var, men då skulle man alltså göra detta efter liksom engelsk, vad ska man säga, den vanliga befolkningen i England skulle alltså efter det manliga då givetvis, efter att de har varit på kyrkan eller varit i kyrkan på söndagen, så skulle de då träna bågskytte under en timme eller någonting sånt där, och det skulle de göra från tidig ålder så att de skulle bli duktiga på att skjuta. Men och sen så, om man då behöver träna upp soldater i en mer kortare tidsperspektiv, så finns det någon författare som menar att det krävdes ungefär 30 dagars övning. Alltså varje dag i 30 dagar så kunde du i princip ställa dig på linjerna sen. Så det kräver ju, det är ju inte obetydligt. Det är ju ganska lätt, alltså vem som helst kan ju ta en båge och ganska intuitivt lyckas skjuta iväg en pil.
Mm.
Men att då lära sig att hantera de här väldigt tunga bågarna är någonting annat.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
På en minut, hur många pilar får man iväg?
Det är lite olika, men man kan väl säga... alltså det är faktiskt väldigt olika beroende på vilken båge man använder. Men jag tror att den vanliga siffran är väl runt 5-6 pilar per minut i alla fall.
Det betyder att du kan i princip hålla ett par i luften i stort sett medan du...
Ja, så det beror på hur du placerar dem, hur man bär dem och så vidare. Ja. Och det är ju, om detta tvistar de lärde.
Just det, som jag också uppfattat så ofta stack de ju pilarna i marken framför sig för knappt.
Men frågan är då hur man så sällan har an dem. Just om det. Tog man dem i, alltså vid nocken längst bak där bakom fjädrarna, så man har en liten urgröpning där som passar på, som du kan sätta på bågen. Eller om man tar hela bågen och så fäller ner den.
Och fångar upp just den, med vänsterhanden och sen...
Så det är lite olika och detta vet man väl inte riktigt.
Men en sista fråga kring de här tekniska. Det är ju inte egentligen ett... Jag förstår ju att det används ju till jakt naturligtvis också. Det är ett sätt att öva. Men det är ju inte ett prickskyttevapen på det sättet att det är så lätt att... Om vi jämför med det andra vapen som ju konkurrerar med långbågen, med armborsten under medeltiden, så var ju armborsten mera pricksäker. Men hur pricksäker var långbågen?
Ja, men det beror ju på vilka avstånd man pratar om, givetvis.
Ja, det förstår jag.
Du vet, ska du skicka iväg en pil på 200-300 meter?
Ja, då är det ju.
Det finns ju liksom inget...
Nej.
Men det är klart att någon mån av pricksäkerhet måste ju komma till för att pilen ändå ska hamna hyfsat rätt område.
Och hur nära gick det att skjuta? I modern krigföring pratar man ju om armeringsavstånd, till exempel på granatgevär och såna här saker. Det betyder helt enkelt att om du skjuter för nära så händer ingenting, därför att granaten har inte hunnit förbereda sig för att explodera. Så då är ju frågan, hur långt går en sån här båge?
Ja, men en långbåge kan skjuta ungefär, ja, man gissar väl mellan 300 och 400 meter om de är tillräckligt starka.
När kommer motståndaren in på 20 meter, då börjar det bli problem.
Ja, nej, det tror jag inte. Alltså styrkan ligger ju kvar, men det är ju då försvinner ju, då är det ju mer prickskytte.
Ja, just det.
Alltså då måste du träffa rätt.
Ja.
Och då, om du tänker att du har de avstånden, ja, men då är det en lite annan spelregler. Mm.
Men långbågen introduceras ju i England. Och då är frågan, när används den här för första gången i krigföringen riktigt? På allvar, när gör den sitt inträde så att säga i krigföringen?
Ja, det är ju det är klart att långbågen, eller den typen av bågar har ju funnits hur länge som helst. Så det går inte riktigt att svara på den frågan när så att säga den typen av... Men den, vid den tidpunkten när man börjar prata om den engelska långbågen på allvar, det är väl egentligen i Hastings, jag förstår.
1066, ja.
Och då är det ju, då har ju alltså William erövraren.
The Conqueror.
Mm. Då har han ju med sig ett antal bågskyttar.
Från Normandie, Frankrike. Ja.
Den stora frågan där är ju huruvida han också hade med sig kompositbågar i det här
just det,
läget.
Men det är ju inte engelska långbågar han har, men andra bågar.
Nej, precis. Men det, frågan då står ju om den engelska långbågen var ett eget påfund eller om den liksom utvecklas parallellt med andra bågar.
Och då är det väl så här, om man ska vara exakt, att egentligen är det väl den här walesiska långbågen från början. Som, den kommer egentligen, så att säga, inom citationstecken, uppfinningen kommer därifrån.
Ja.
Men den finns på de brittiska öarna. Och saken med Hastings är väl just att William använder ju bågskyttarna för att luckra upp och störa ut den engelska slaglinjen.
Ja, exakt. Alltså han skickar ju pilar uppåt egentligen, och för de står väl på en...
De står på en höjd.
Står på en höjd där. Och det som man säger då är det väl avgörande tillfället är väl egentligen när Harold
skadas och dör.
Av en pil. Rakt i ögat.
Ja. Och där kan man säga att åtminstone senast så har ju pilkrigföringen, pilbågen, gjort sitt inträde på allvar i krigföringen.
Okay, en liten grej där också om den waleska bågen. Man kan ju säga så här att det finns ju någonting också som heter viking, en slags nordisk vikingabåge. Jag vet inte om man kan kalla den vikingabåge, men det finns ju alltså liknande self-bows som man då har hittat i Skandinavien.
Mm.
Så det är exakta ursprunget här, men det är Wales där de blir känd tidigt i alla fall. Eller Welsharna.
Mm.
Men ja, det är lite oklart.
Men det som egentligen måste på något sätt ändå bli huvudfokus så småningom, för då vi har en del, om vi ska kalla dem för det, interna strider på den brittiska öarna, mellan skottar, mellan welsare och mellan engelsmän, där ju bågarna används i olika. Men det som väl är den klassiska egentligen perioden där de här långbågarna får stor betydelse för krigföringen, eller har gett stor betydelse ska man väl säga, det är ju hundraårskriget.
Mm.
Och där kan man väl säga någonting väldigt kort om hundraårskriget. Det utkämpas ju då mellan 1337 och 1453. Och pågår då i 100 år, som det heter. Och man kan väl bara nämna att det egentligen handlar ju om att den engelska kungen är hertig i delar av Frankrike under den franske kungen. Han är alltså undervassall enligt det feodala samhällssystem och politiska system som finns i Europa vid den här tiden. Men det som händer är att plötsligt, vilket vi inte ska behöva gå in på, så börjar den engelska kungen att helt enkelt mena att han har rätten, arvsrätten till den franska tronen. Och det här är ju en tid i historien där man inte hade gjort upp arvsgången och hur man övertog kungavärdenheten i de här staterna. Och då utbryter ett långt krig som då drar ut ända till mitten av 1400-talet. Och man kan väl korta drag säga att engelsmännen har ju det militära övertaget i det här kriget egentligen ända fram på 1430-talet i stort sett. Och det utkämpas ju då ett antal slag under det här kriget där ju långbågen får stor betydelse. Så det är väl liksom våran utgångspunkt här. Jag vet inte, ska vi säga någonting om krigföringen i allmänhet?
Det tycker ja,
jag.
Nej, men det blir din boll.
Det ska bli min boll.
Ja.
Ja, då kan man ju säga så här att det är klart att de här slagen på slagfältet, de är egentligen misstag, om man nu får faktiskt sätta det lite på sin spets. Man vill ju undvika de här slagen. Man rekryterar ju vid den här tiden i Europa väldigt kortsamma riddarhärar, där ju kärnan bestod av de här aristokraterna som ju hade rusttjänst för kungen. Och där man ju utrustade dessa enormt dyra, värdefulla utrustningar. Och då var det ju det tunga kavalleriet som man då ingick i. Och det här ville man ju helst egentligen inte offra i de här slagen. Vi kommer ju se sen när vi pratar lite mer i detalj om de här olika slagen. Att det dör ju oerhört mycket aristokrater, adelsmän och kronprinsar och hertigar och så vidare. Och de här slagen ville man egentligen inte utsätta sig för. Sen rekryterade man ju också ett infanteri. Ja, det kommer vi se över tid hur det här förändras. Infanteriet blir mer och mer betydelsefullt. Men kriget handlade ju annars om att man ofta ville plundra motståndarens område. Det är ganska karaktäristiskt. Om vi tar ett av de här slagen på Poitiers till exempel. Det har ju sin bakgrund i att en engelsk prins, svarte prinsen som han kallades för, Edward, han alltså var sword, Edward den tredje, han är ju faktiskt på väg att retirera tillbaka till Bordeaux från plundringståg och hinna stå upp och sen utkämpa slaget vid Poitiers. Och sen handlade krigföringen i väldigt stor utsträckning om belägring. Och det är ju intressant. Vi pratade ju om armborsten här. Armborsten var ju bättre att använda vid belägring. Och därför är det som är så att säga huvudpilskjutvapnet i den franska armén. Och sen under de här 100 åren kan man ju lägga till det att vapenutvecklingen tar ju stora steg. I början av den här tiden som vi varit inne på, då har vi långbågen och så vidare. I slutet har vi faktiskt eldhandvapen. Vi har faktiskt artilleri. Man kan också säga att vi börjar med att det är det tunga kavalleriet som ska avgöra de här slagen. Det slutar med att vi har ett mer välutvecklat tungt infanteri och vi har ett lätt infanteri med bågskyttar. Det är de här tre, kan man säga, om jag uttrycker sig så, vapenslagen som liksom konkurrerar på de här slagfälten. Sen kan man ju lägga till en sak till som är väldigt intressant, att förutom plundring så hade man också ofta som mål att ta till fånga betydelsefulla personer. Det här kan man ju tycka är bara en perifer företeelse.
En slags kidnappning, men ja, det är ganska allvarligt.
Och det händer ju just precis vid Poitiers. Johan den andre blir ju tillfångatagen, fransk kung. Och man kräver en så stor lösensumma för honom som ju aldrig kommer kunna betala. Så att han slutar sina dagar i exil i England.
För jag dricker väldigt mycket te.
Ja, Om man nu drack det vid den.
Ja, det är sant.
Det är frågan. Det kanske var anakronistiska. I alla fall, i vilket fall som helst, är det ganska fascinerande. Och det här kriget pågår väldigt länge. Så man ska komma ihåg att det är alltså ett manövrerande och plundrande i stor utsträckning. Och belägrande i mindre utsträckning att man för en krigföring som leder fram till slag som blir avgörande. Och där har vi ju anledning att återkomma i våran diskussion. Det är ju de här tre slagen som man brukar diskutera då. Det är slaget vid Crécy som vi redan har nämnt, 1346, som ju är ett stort slag. Det är mycket folk inblandade. Sen har vi två slag som är ju mindre när det gäller manskap som sätts in på slagfältet. Det är slaget vid Poitiers 1356. Och sen Agincourt 1415. Och det här är de tre klassiska stora slagen. Sen finns det ju i övrigt en massa olika drabbningar under 100-årskriget. Men de här tre slagen brukar ju pekas ut som tre slag där då de här långbågarna har haft olika stor betydelse. Och vissa menar att de har avgjort långbågen och vissa menar att de inte har gjort.
Men ska vi gå in i och snacka lite detaljer om de här då?
Ja.
Ska vi ta dem i ordning?
Ska vi göra det?
Jag vill inleda där med Crécy, att det är ju också en amfibieoperation av ganska hög rang här också.
Ja, då först går jag av en landstigning över Engelska kanalen.
Där långbågarna spelar en avgörande roll, det är att de kan liksom rensa stranden där så de kommer. Det är bara en liten detalj.
Men nej, men det är det ju inte. Att långbågen här plötsligt har man skaffat sig det som vi skulle säga i modern krig för ett närunderstöd. Om vi tar landstigning i Normandien 1944, det som går så illa där på för amerikanerna, det är ju att de inte har ett närunderstöd. Stridsvagnarna sjunker i vattnet. Här har man långbågarna när man kommer i land. Och sen behöver vi inte ta alla politiska förvecklingar. Det som händer så småningom är att slaget vid Crécy då, den 26 augusti 1346, så fransmännen under Filip den sjätte anfaller då frontalt den här engelska slaglinjen. Och då har han grupperat så här att han låter då armborsskyttarna gå framför i spridd ordning framför då den här massiva formationen av riddarkavalleri. Men då händer ju någonting, nämligen att de här armborsskyttarna, de slås ju ut.
Av engelska långbågar.
Av engelska långbågar. De kommer helt under eld helt enkelt och tvingas tillbaks. Och här händer ju någonting som är brutalt. Jag vet inte egentligen om man ska skratta eller gråta. Men när de här stackars armborsskyttarna viker tillbaks mot den här massiva riddarhären, så uppfattar ju de här riddarna att nu är det fanflykt. Nu lämnar de slagfältet. De deserterar helt enkelt. Så att de börjar ju hugga ner de här armborsskyttarna, vilket skapar ju naturligtvis en oordning. Och därefter då så genomför man ju då en klassisk kavallerichock, som ju också den
som blir helt nermejad.
Helt nermejad av de här.
Så de är så kortfattat så anfaller alltså franska kavalleriet sig själva för att sen rycka fram och bli nermejad av engelska långbågar.
Och det här kommer ju som en chock, nämligen att det som man har byggt hela krigföringen på, där man har en aristokrati också. Vi ska ju komma ihåg också att här finns ju ett ståndssamhälle. En aristokrati som egentligen har sitt livsberättigande ju på att man kan föra de här tunga riddarhärarna.
Men ganska stort självförtroende också. För som jag fattar det här, så det är ju egentligen inte Filip den fjärde som ger order om att det här kavalleriet ska rycka fram, utan det gör de på egen hand.
Nej, det gör de. Och det är ju därför att man ibland i aristokratin menar man så här, vad kan stå emot kraften av ett kavallerianfall? Alltså den rena tyngden i det här kavallerianfallet. Och man har ju med sig de här erfarenheterna också från korstågen, där man ju inte heller riktigt har dragit rätt slutsatser, därför att den muhammedanska sidan står ju inte alltid kvar när de här kavallerianfallen kommer. På engelska brukar man ju säga charge home, så att säga kulmen på ett slag var ju när man beordrade fram det tunga kavalleriet som så att säga skulle göra dagen genom att helt enkelt sopa undan fienden med sitt då avslutande. Fullständiga.
Så med detta självförtroende rycker alltså de fram och tänker
och att de möts liksom, av denna då skur av pilar. Och sen avslutas ju massaken då av det här tunga engelska infanteriet som helt enkelt hugger ner dem. Och sen så är det ju så också faktiskt att den engelska linjen skyddas ju så småningom av den mängd döda som ligger framför linjen.
Hästarna spelar ju en ganska viktig roll här också, att det franska kavalleriet faller ju till stor del på grund av att hästarna blir skadade av
engelska pilarna. Ja.
Och sen når de inte fram heller för att de har lagt ut såna här pålar. Spetsade pålar.
Och pikar. Infanteriet har pikar. Och det intressanta är att när en riddare så att säga väl hamnar på på marken, ja, då är den lite, lite som en skalbagge på rygg så att säga. Ja. Har svårt att
och då smyger de helt enkelt fram och avslutar.
Och det här är ju någonting som kommer att återkomma i flera slag. Här räknar man ju med att man förlorar 1500 riddare. Det här med förlustsiffrorna är ju väldigt, väldigt svårt. Och ändå är det ju så att vid Crécy är fransmännen överväldigande numerärt överlägsna. Så att Crécy på något sätt bildar ju, vad ska man kalla det för? Kanske inte skola, så tänkte man väl inte i den tiden. Men den sätter an egentligen styrkeförhållanden. Eller skulle man kunna säga så här, det militärtaktiska självförtroendet i hundraårskriget skulle man kunna säga. Här får ju engelsmännen en enorm självförtroende boost.
Winston Churchill ska ju ha sagt att det här är Englands största, mest framgångsrika strid någonsin. I Crécy.
Ja, okej.
Okay. Ja, jag får återkomma med källan på den.
Men nej, men det är intressant. Mm.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Alltså Poitiers då, tio år senare.
Det har vi ju redan varit lite inne på. Då är det ju den här svarte prinsen Edward som är på väg efter att ha plundrat i centrala delar av Frankrike. Och så spärras vägen. Han är på väg till Bordeaux med ett stort byte. Och då spärras vägen. Återigen nu är engelsmännen numerärt underlägsna. Det är ganska intressant att man räknar med att engelsmännen är ungefär 6 000. Och fransmännen är ungefär 11 000.
Men här är det inte lika, jag tycker inte att det är lika självklart här att långbågarna skulle ha spelat så avgörande roll. För här har ju också den franska kungen lärt sig någonting. Och låter kavalleriet sitta av.
Ja.
Han gör inte den här samma misstag som förut och bara rider på.
Nej, delar av de franska trupperna sitter av. Man kan säga att fransmännen är indelade i tre liksom linjer, skulle man kunna säga, eller tre divisioner. Och det är ju faktiskt den första divisionen anfaller ju engelsmännen och har vissa framgångar. Men kallas tillbaks. Och då menar historikerna att det har att göra med att man från fransk sida är oerhört rädd för att kronprinsen ska bli tillfångatagen. Och för att göra en väldigt lång historia kort då, så när den första linjen ges retirerar på order, ja, då uppfattar då hertigen Orléans som är chef för den andra att jaha, nu lämnar de slagfältet. Och då har jag också rätt att göra det. Och till slut så står Johan den andre själv kvar med sina avsuttna riddare.
Och då har kung Edvard också skickat runt en annan trupp.
Just
som
det,
kommer upp kavallerin. Bakom.
Ja, kommer bakom. Och då är ju frågan som du säger här, är det långbågarna då? Ja, långbågarna har ju betydelse att matta de här första initiala franska anfallen.
Och då är de uppställda på flanken, eller hur? Så de skjuter in pilar på den franska flanken.
Ja, precis. Eller in i massan. Ja.
Och syftet att mala ner dem liksom från sidan.
Och då, här kan man ställa frågan om det verkligen är så att det är långbågarna. Man kan uppfatta att det här handlar väldigt mycket om taktiska missgrepp från den franska sidan.
Ja, precis. Och Edvards den taktiska skarpsinne också. Att han har skickat runt den här truppen som kan liksom låsa fast.
Låsa fast Johan den andra. Och sen tillfångatas sig som sagt Johan den andra och framlever sina dagar i England så småningom. Så det tycker jag väl är viktigt att komma ihåg. Så att det här är då det andra slaget. Crécy Poitiers, där man menar att långbågarna betyder. Så sen har vi då det klassiska slaget, får man väl säga. Angencourt 1415.
Och nu är det en annan kung, nu är det Henrik den femte.
Ja.
Som, och han är, jag har ju för evigt att se en pjäs också som jag tycker väldigt mycket om. Har du sett Shakespeare?
Ja. Just det, precis. Så att de här figurerna återkommer ju. Det kan man väl säga här, att historieskrivningen påverkas ju mycket av det. Vi ska ju diskutera det här sen lite.
Ja, där, den pjäsen är i och för sig koncentrerad runt Harflö, va?
Mm.
Ja, sak samma.
Det är med men i alla fall så handlar det också om här nu att det är återigen de ganska stor franska armé. Man räknar på 25 000 man som spärrar vägen för en brittisk armé på 69 000. Som är på väg hem, om man uttrycker sig så till Calais. Så det är återigen det här. Plundring på väg hem. Och sen är man tvungen att, som det heter, leverera bataljer för att man hamnar i en sån prekär situation att man är tvungen att ta strid. Det kännetecknar egentligen många av de här slagarnas bakgrund och orsak. Fransmännen är återigen överlägsna. Men de tar inte initiativet. Och det här är jätteintressant att Henrik då, han flyttar fram sin då numerärt underlägsna. Det förefaller som att man på engelsk sida är ganska övertygad om att det här kommer inte att gå vägen.
Vi måste provocera fram.
Vi måste göra någonting, vår enda chans att göra det. Och då grupperar man sig i en så kallad defilé, va? Att mellan två skogsområden. Så man väljer helt enkelt att minska slagfältet skulle man kunna säga. Och det är ju naturligtvis genialt. Sen huruvida det är helt genomtänkt eller inte, det kan vi inte veta. Men det man gör är att den här överlägsenheten som fransmännen har, den får mindre betydelse. Man kanaliserar det franska anfallet helt enkelt ner till en liten yta.
Vågskyttarna då är uppställda i tre linjer, va? Som blir ungefär som en skål.
Ja, och det där har man ju diskuterat mycket just huruvida man kröker ut dem där på sidorna eller inte. Det finns lite olika källor kring det där. Att man liksom får, som du säger, att man tar emot fransmännen i en liksom skål där. Och får den här effekten av att liksom kunna skjuta någon form av koncentrisk eld in mot mitten då. Men det kan man väl nämna där att intressant, det vet man ju däremot att de engelska bågskyttarna vid Angencourt har med sig de här pålarna. De har spetsat en påle som de trycker ner i marken. Och det gör att de kan liksom röra sig innanför det där området, skydd av de här pålarna. Och det som händer då är ju att de här franska kavallerianfallen kör ju fullständigt fast mot de här långbågarna. Och här har man ju också diskuterat hur viktig är långbågarna. Därför det som också händer här är ju att när de här franska kavalleriet har lidit nederlag så drar man sig tillbaks i panik och rider ner. Det förefaller vara så att man rider ner delar av sin egen slaglinje på vägen tillbaks. Alltså den här klassiska, du vet, fotbolls- och skådarstadiekaoset.
Ja,
att man trampar ner varandra. Och det där har man diskuterat. Är det egentligen det
som avgör?
Eller är det långbågarna?
Ja, om man ett case för långbågarna här då skulle ju vara att Henrik den femte har gjort ungefär samma sak som Edvard den tredje gjorde. Att han också skickat runt cirka 200 stycken bågskyttar.
Just det.
Placerat ut i löndom i skogen som sen vid ett avgörande skede då får anfalla
snett bakifrån.
Ja. Vilket gör att den franska infanteriet som då har fram, de blir hoppressade i en massa.
Mer, ja.
Och kan
mer,
i princip knappt höja armen. Vilket gör ju att den bågskyttet och pilarna har större effekt eftersom massan är tajtare.
Är tajt, ja. Och där är väl kanske också inne på en annan sak på de här bågarna, att de har också en stor psykologisk effekt. Sannolikt, en mycket stor psykolog.
Ja, de måste ju ha liksom flyttat fram då på grund av att de upptäckt att de har eld bakifrån.
Jo, och kaoset i den här franska grupperingen. Kavalleriet vänder tillbaks, samtidigt kommer man under eld, skulle vi uttrycka det.
Ja, det är
ju
lite anakronistiskt.
Det är lite anakronistiskt att säga så, men att man kommer under beskjutning av de här pilbågarna igen då. Och sen är det så att, det kan man ju nämna, i slagets avslutning så lyckas fransmännen skicka runt en kavalleristyrka som faktiskt ger sig på den brittiska trossen. Och engelsmännen blir väldigt osäkra i det här läget på, är det så här att fransmännen genomför också ett slutligt motanfall, ett försök i desperat i slutet att sätta in sina reserver. Och då börjar man fundera på engelsmännen på sidan, är det nu så att vi är illa ute eftersom de här fransmännen är ändå så många trots att vi har framgång. Så Så då fattar man beslut om faktiskt att hugga ner alla fångar man har tagit då, från den här tidigare delen i striden. Och det här vägrar ju de engelska adelsmännen att göra, men han, kungen, ger då order om det här. Så att den har ju en väldigt trist avrundning, ja, det här slaget. Då. Och det får man väl förklara helt enkelt med att engelsmännen är rädda. Den engelska kungen är helt enkelt rädd för att börjar de här fångarna ta upp vapen igen och slåss, då kommer inte vi kunna hantera det. Så där har vi, man räknar ju med förluster på mellan 8 och 10 000 man, och det är ju rimligtvis stupade, sårade och fångar i ett då.
Jag skulle vilja veta mer om det här med för nu säger man ett citat här från som jag har hittat, så the flower of French nobility, strök med, och så är det egentligen toppskiktet av den franska adelsklassen strök med i det här slaget, cirka 1500 riddare då, eller vad man ska säga, tung kavalleri. Men jag har inte hittat så mycket om vad den liksom, vad det där hade för effekt egentligen på det franska. För jag tänker att det måste ju ha varit väldigt, haft stor inflytande på den franska kungens möjlighet. Alltså själv, kungahuset och hela kungarikets utveckling egentligen.
Det är klart att nu är vi inne på en sån här intressant sak i historien. Vad har de här slagen egentligen för betydelse? Är det slagen som avgör, är det händelsen som avgör? Nej, det är det ju inte. Det är ju då, skulle jag vilja säga, ändå de långa processen här. Det är ju en lång utnötning. Det som ju följer på Agincourt så småningom med de kommande årtionden, det är ju det som man ju i efterhand liksom har börjat talat om nästan som ett liksom franskt patriotiskt uppvaknande med Jeanne d'Arc och alltihopa detta. Och man lyckas ju vända så småningom faktiskt det här kriget, och man avslutar ju faktiskt hundraårskriget med framgång mot engelsmännen och lyckas ju trycka engelsmännen ut ur Frankrike så småningom. Så det blir klart att en effekten av att man förlorar så oerhört många adelsmän på slagfältet är ju naturligtvis inledningsvis att man har svårt att skapa och bygga en ny armé. Man kanske har svårt med ledarskapet, men att det snarare nog i det franska fallet vänds i den här desperationen, vänds det snarare i en kraftutveckling. Att man sen så får småningom får ordning på sin militära struktur. Man ska komma ihåg en sak, att under hela det här kriget så är ju Frankrike är en mycket, mycket större stat. Mycket större stat. Vi ska ju inte använda begreppet nation här. Men en mycket större stat, ett mycket rikare kungarike än vad England är. Det är väl snarare så här, skulle man kunna säga. Jag drar direkt en parallell faktiskt till Gustav II Adolf. Att engelsmännen genom effektiv krigföring lyckas upprätthålla det här kriget. Precis som Gustav II Adolf, trots det svenska rikets små resurser, kan göra Sverige till en militär stormakt under ett antal år.
Okej, nu har vi de här tre slagen.
Nu har vi de här tre slagen då.
Vad ska vi säga då?
Om långbågens betydelse.
Ja, nej, men den är ju... Ja, precis. Vad ska vara den avgörande egentligen? Alltså det är klart att... jag tänker att det är precis det som du sa här nu då. Det taktiska... och att den taktiska dimensionen och att engelska kungariket är betydligt mindre. Och långbågens... Alltså förmågan att plocka fram de här långbågsskyttarna är ju också en avgörande faktor. De är billiga. De är förhållandevis billiga, och det här är ju vanligt liksom den engelska pöben.
Ja, kan man använda som långbågar.
Ja, precis. Och hon har lång tid tränat dem till det. Man kan liksom plocka upp dem här. Så det är ju det här är ju också början på en slags värnpliktsarmé, kan man väl säga.
I någon mening.
Ja, i någon mening. Ish. Att det är liksom en stående armé som man kan skaka fram ur marken i princip. Mm. Så en del av framgången ligger ju bara i det, att man lyckas liksom utnyttja de få resurser man har i England och den engelska skogen.
Kan man säga att det är någon form av liksom fattigmans
krigföring? Absolut, och det är också så att man kan göra sitt eget vapen här.
Ja.
Du behöver ju ingen smedja nödvändigtvis, vem som helst kan i princip snida till en egen båge. Och det gör ju folk, de är ju tvungna att ta med sig sina egna vapen då.
Att man på fransk sida egentligen håller kvar de här armborstskyttarna, det tolkar jag och även forskningen som att man ju framförallt ser dem som fördelen i belägringskrigföringen.
Och det är kanske en kontinental grej då? Ja, alltså det är klart borgar. Att jag menar, England är ju speciellt på det viset, de ligger ju på en ö. Kanske ligger nyckeln där i
det. Att det kanske också finns en viss skillnad där, att de här belägringarna har större betydelse på kontinenten, så skulle man kunna tänka sig. Sen byts ju så småningom då, kommer ju primitiva former av musköter, handeldvapen, så småningom in i bilden. Och Där kan man ju fundera lite kring, varför slår de så småningom ut långbågen?
Precis, den vanliga tolkningen här då skulle ju vara att det helt enkelt inte finns någon, att bågen kan inte matcha liksom eldkraften i de här tidiga musköterna. Men det är ju oklart om det är sant. De här riktiga hardcore-författarna runt långbågen skulle ju hävda precis tvärtom. Att långbågen är egentligen starkare vapen än vad de här tidiga handelvapnen var.
Och då ska vi komma ihåg att nu är vi alltså inte inne på 1700-talets flintlås med sköt.
Nej, precis. Nu är det nog betydligt mer primitivt.
Men att det också kan ha att göra med en vad ska man kalla det för, socialtaktisk fråga här, nämligen att, om man kan uttrycka sig så, nämligen att det kanske är så att det är lättare att utbilda de här musketörerna så småningom blir det. Det kanske går att massproducera de här handelvapnen. De är ändå enklare
knappast, jag tänker, att bygga. Ja, det är en intressant fråga. Men jag kan knappast tänka mig att det skulle vara lättare att producera både armborst och handelvapen i den massan. Jag menar, de producerar ju liksom kanske en halv miljon pilar eller någonting under ett par år här. Alltså det är en enorm industriell apparat bakom att bara plocka fram alla de här bågarna. Och det är ju ganska enkelt ändå jämfört med den typen av teknik som du behöver för. Armborstet, om man tittar på den, så det är ju en av de första tidiga tvåkomponentsmekanismerna, avtryckaren till armborstet. Inom teknikhistoriskt perspektiv är det en avgörande innovation. Mm. Men det betyder ju också
att man avtrycker och sen då är någonting som släpper iväg.
Precis,
så att säga.
Och man har två metallkomponenter i princip som är ganska finmekaniska.
Ja.
Och det här sitter lite grann ihop med klockan också, utvecklingen av uret.
Ja.
Men det här är ju ingenting som man bara massproducerar hur enkelt som helst. De är ju oerhört dyra.
Nej.
Till skillnad från långbågen. Mm. Så det är ju frågan där då. Både det att det är lätt att skaka fram väldigt många långbågsskyttar till skillnad från även om själva vapnet, armborstet är lätt att använda så att säga, så är det ju ändå så pass dyrt att inte vem som helst kan ha det.
Men kan det också vara ändå som jag är inne på, att det ändå är en sån här sociotaktisk fråga, eller på att säga, att den har att göra med att man har inte traditionen. Det är så att i England har man en tradition kring detta som man bygger på. Där är det lätt att få fram de här bokskyttarna.
Visst.
I Frankrike
försökte,
är det inte.
Men lyckas inte.
Men lyckas inte. Nej. Och det kan också ha, som du säger, rent sociala faktorer. Och sen är det så att armborsten, den byts lätt ut mot musköten. Så egentligen kanske frågan är felställd. Det är inte långbågen mot musköten, utan egentligen är det armborsten mot musköten.
Armborsten kommer ju också rätt sent. Det är ju i Centraleuropa, det är ju 1200-talet ungefär. Ja. Jag menar, tänk, långbågen har ju funnits så länge det har funnits en människa. Det är ju det, man brukar ju säga att det är den första maskinen.
Ja, och där kan man ju se då naturligtvis att musköten är effektivare än armborsten. Så är det.
Ja, i alla fall det senare. Om du tänker den välutvecklade då armborsten som kommer typ under 1500-talet, där de kan använda stål också. För att, som är betydligt mer kraftfullare och mer hållbart. Så det är klart att den är ju väldigt effektiv. Men vid det laget så har ju också musköterna utvecklats i stor del och blivit betydligt bättre. Så det är klart att, så du har ju helt rätt i det. Striden står ju egentligen mellan armborst, så att säga, långbågen, armborst, handelvapen i den ordningen.
Så det är kanske det som egentligen är det som är konkurrensen.
Ja, det ska man nog säga.
Armborst mot handelvapen, det är inte långbågen. Så alltså frågan om huruvida bågskyttarna, långbågarna, avgör hundraårskriget, där kan man egentligen bara konstatera det obehagliga faktum att det kan vi egentligen inte helt fullständigt avgöra. Och där tycker jag vi ska spela in, tycker jag, en faktor till, och den är ju den här att när vi betraktar historien i efterhand då ser vi ju ofta saker som inte är faktiska. Och att vi var inne på det här lite, just det här med den engelska romantiken kring långbågar.
Ja, jag menar, det är ju väldigt viktigt, för engelsmännen har ju gjort en stor sak. Och det som jag sa tidigare, att Winston Churchill populariserade ju de här, det som har blivit känt som victory-tecknet, eller de här V-tecknet med pekfingret och långfingret. Ja. Han populariserade detta under andra världskriget. Och det blev ju en koppling då till de här ståndaktiga, enkla engelsmännen som lyckades slå ner den franska övermakten under ett antal viktiga slag. Så det finns ju absolut den väldigt viktigt i det här nationsbygget, att framhäva långbågsskytten som någonting som utmärker just engelsk.
Ja, och det har ju ingenting att göra med det vi har pratat om nu. Det har ju ingenting med medeltiden att göra, det har ju ingenting med utvecklingen eller taktiken. Utan det handlar ju om en efterkonstruktion där man på 1900-talet, slutet av 1800-talet, romantiserar och vill bygga på något sätt brittisk nationell identitet.
Exakt. Och det är ju inte bara, jag menar, det är inte bara huruvida långbågarna i sig var avgörande vid slaget. Det är också huruvida, som du också varit inne på, huruvida slagen i sig, bara de hade någon slags
betydelse för kriget. Ja.
Ja.
Och det är det klart att vi har ju närmat oss det här. Och det här är ju också det obehagliga svaret. Att det beror lite på vilket perspektiv man lägger på, att det också är både och.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
En större fråga som jag tycker ändå vi skulle kunna beröra är att taktiken under 100-årskriget, den går ju egentligen då utvecklingsmässigt från då en tro på det tunga kavalleriet till någonting annat till slut. Infanteriet ser egentligen framväxande som herre på de europeiska slagfälten. Och i nästa steg så utvecklas ju infanteriet ännu mer. Vi har de tunga pikinerarna, det schweiziska systemet, det spanska systemet så småningom. Och vi har sen så småningom utvecklandet av eldkraften, eld och rörelse. Men då är vi framme på 1600-talet.
Just det.
Men då skulle jag vilja gå tillbaka till just alltså kopplingen till antiken här.
Ja.
Jag vet att du...
Jo, men jag tycker att det finns en intressant... Men, då, men om man tar det där då, en vända till, som du sa, alltså, det finns ju en väldigt intressant koppling här mellan långbågen och ena sidan och det tunga kavalleriet. Och det jag tycker att man ser här, när man tittar på de här slagen, det är att man också samarbetar med de olika vapenslagen här. Då, så att Edvard skickar fram sina långbågsskyttar då, och lägger en sån här pilstorm som så att säga, mjukar upp motståndarlinjen för att sen skicka in infanteri och kavalleri. Ja.
Det egentligen är ju det eld och rörelse.
Ja, att man, och det är ju väldigt modernt.
Det är egentligen väldigt modernt. Men också att man använder naturligtvis de här pilarna till att slå ut ett kavallerianfall. För att det är väl det vi ser här vid några tillfällen. Mm. Nu, vi har liksom nu lite nyanserat.
Visst, men den här samarbetsgrejen är ju någonting som görs redan 1313 i Halidon Hill här mot skottarna. Då använder de ju den här tekniken. Skickar de fram kavalleriet för först att störa ut skotska långbågar. Sätter de på flykten. Och sen så skickar man då fram engelska långbågar för att mjuka upp infanteriet som finns kvar.
Just det.
Och sen så stöter då kavalleriet en andra gång och avgör striden, så att säga.
Ja. Och att man kan ha framgång fortfarande med en kavallerichock eller ett anfall med tungt infanteri om man har mjukat upp motståndarlinjen. Och där är vi ju inne på någonting, ett väldigt, väldigt modernt inslag i krigföringen. Det som ju sen är förbekämpningen, artilleriförbekämpningen.
Ja, jag kommer vi prata om finska vinterkriget där, alltså den här ryska eller Sovjetunionens
enorma artilleriförberedelse.
Som var helt...
Precis, och det har vi finns anledning att komma tillbaks. Slaget vid Somme till exempel, för att ta en brittisk... Där man ju misslyckats med förbekämpningen, så att när man väl anfaller är ju tyskarna kvar.
Men låt oss koppla det här, som du sa, det till antiken
till
också.
Antiken,
jag tyckte att jag hittade ett annat exempel när jag höll på att läsa på om det här, och då är det slaget vid Karhae 53 år före Kristus, och då är det alltså Crassus, en romersk härförare som står mot en partisk armé, Parthians på engelska, Surinan. Och här använder de ju då är alltså beridet, parterna var väldigt kända för sitt beridna bågskytte. Och detta tycker jag är en ganska stor skillnad från engelska långbåget som vi ser. Och då använder man ju helt enkelt det beridna bågskyttarna som en slags, de rycker fram offensivt för att provocera, för att störa och liksom skapa kaos i princip bland infanteriet på ett sätt som, alltså de ställer inte upp på en fast linje som de engelska bågskyttarna gör med sina pålar och gräver hål och så vidare, utan det här är rörligt hela tiden. De rycker fram, och då gör Crassus det här misstaget att han bara har med sig cirka 1000 kavallerister. Dessa skickar, de går i fällan helt enkelt, så de skickas fram för att mota bort det partiska beridna bågskyttet. Och som då
Ja, de
retirerar typ, eller det ser ut som att de retirerar, men de skjuter då hela tiden. Egentligen är det en avledningsmanöver. Mm. Så när de har retirerat med det romerska kavalleriet efter sig så vänder de plötsligt, kapar av och sen slaktar de totalt.
Mm.
Vilket gör att Crassus står med egentligen bara
sitt tunga infanteri
legionerna. Som blir helt omringat av det här beridna bågskyttarna.
Mm.
Och då tänker sig Crassus, och det här tycker jag är en viktig poäng, då tänker sig Crassus att det är bara att vänta ut för att pilarna tar slut. Men då har Surinam, då skickar han in alltså cirka 1000 kameler fullastade med pilar. Så gör att han har i princip en oändlig resurs med pilar. Mm. Så att det funkar inte. Det tunga infanteriet bara mals ner. Och här är ett av de största förlusterna som romerska riket drabbas av under hela deras epok.
Just.
Och det är ju väldigt annorlunda från hur man använder liksom bågskyttet under England. Och det säger ju också någonting om det här industriella i det, att du måste ju ha ett problem som man ser till exempel på Engelska kanalen sen. När bågskyttarna som sitter på båtarna då, ja, de är ju väldigt effektiva under den typen av en krigsföring där som bygger på att man då tar över den andra. Man liksom kör upp och möter den andra båten och hoppar på och tar över.
Äntringskrigföring.
Ja, precis. Men när pilarna tar slut så kan de inte göra någonting.
Nej.
Det är ju ganska stor skillnad från handel. Om du har krutbaserade eld, då kan du helt enkelt skjuta sönder den andra båten på håll.
Just det.
Då har ju liksom förkämpningen på håll är ju mer destruktiv på havet med handel eller med krut.
Artilleri. Ja. Jo. En sak som vi skulle kunna liksom avsluta med att säga här, det är ju att de engelska långbågarna används ju, som du säger, mer som statiska. Egentligen man en förarning av artillerikoncentrationer som vi ser längre fram i krigföring. Till exempel den som ju jag tänker på slaget vid Wagram 1809, då Napoleon ju koncentrerar sitt artilleri för första gången på riktigt, riktigt allvar. Så man skulle ju kunna liksom leka med göra den jämförelsen här, att man redan här tidigt har någon form av just, vi kallar det ju för eldgivning statiskt. Medan i antiken då så finns det, som du säger, de här rörliga bågskytten. Mm. Som ju aldrig under de här hundraårskriget får något riktigt genomslag. Det här försöken att göra rörliga berina bågskyttar fungerar aldrig riktigt. Utan det blir de här statiska, skyddade, med pikar, pålar, skyddade, lätta infanteriet där.
Sagt pilstormar bara som faller ner.
Precis. Så att jag tror att det här är väl historien om de engelska bogskyttarna under hundraårskriget. Tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.